This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med...
Edvard Blom.
Ja, men det är ju du.
Mm.
Och var är vi?
Vi är på Ulla Vinblad ute på Djurgården för andra poddavsnittet i rad och omgivna av glada, hängivna middagsätare, men också till, ja, nästan bara, jag tror väldigt många poddlyssnare säkert också.
Jag tror alla är det.
Ja, i alla fall idag, för att ja. Vi sitter ju här och pratar ganska högt mitt i rummet, så det går inte att undvika att vara det.
Jag tror det är svårt. Men berätta, vi har glömt av här, vad har du gjort den senaste tiden sen förra podden?
Det har varit alla hjärtans dag.
Ja, hur firar du den?
Förr i tiden brukade jag gärna fira det med liksom romantiska måltider på romantiska små restauranger någonstans i New York eller Paris. Eller, inte Paris, där vi faktiskt inte varit tillsammans.
Men kanske på Pastis i Gamla stan.
Pastis har vi firat flera gånger på. Och med champagne och med små läckerheter. Och numera så är det då pyssel eftermiddag på förskolan alltid på alla hjärtans dag. Så Valentine är numera för andra året i rad och för alla år framåt antar jag då att man sitter och doppar den här krepppapper i klister och så trycker man fast det då på sådana här hjärtan.
Ja, då hade vi lite olika andra hjärtans dag, du och jag.
Vad gjorde du då?
Nej, men Johanna var i Moskva med vänner. Så att jag hade en vän som fyllde år och bjöd in till vinkällan Grapp och otroligt generöst öppnade sitt fack där. Och höjdpunkten var väl Moulin Touché från 1968.
Det låter bättre än giftfritt barnlim.
Ja, men jag tänkte just det.
Och som bjöd på kaffe också.
Ja, jag hade den här smaken av Moulin Touché i munnen kvar när du började prata om giftfritt papper.
Ja, ibland blir man lite avundsjuk sådär, men det har ju sina fördelar och nackdelar. Det var väl, jag ska säga, det är väldigt mysigt att sitta och pyssla med sina barn också. Men jag kanske kan sakna lite den där glamouren som det ändå var. På alla hjärtans dag förr i tiden då.
Ja, vi lyckades peta i oss en Magnum Chateau Musard 98. En Magnum Palmer Champagne 98. Vi drack en Pomerol 2008. Det var lite åtta tema var det.
Och det var bara du och en kamrat?
Nej, vi var sex personer. Men det blev några flaskor. Och...
Så det var kärlek. När inte ens älskade hemma i Stockholm så är det kärleken till de läckra vinerna istället som firas denna dag. Det är väl så gott bra som något.
Det är lite kärlek till alkoholromantiken.
Ja, den också. Ja, vi måste vara rejält alkoholromantiska idag. Det får vi inte glömma bort. För vi kommer ha ett par avsnitt som kommer sponsras av alkoholproducenter. Och då får man inte vara alkoholromantisk.
Man måste vara väldigt saklig.
Man måste vara saklig och tråkig och inte säga att någonting är gott.
Men arkivarie borde ju kunna sköta det där exemplariskt.
Ja. Du menar att vi är tråkiga och sakliga?
Nej, utan att ni är korrekta. Är det ett negativt ord?
Nej, jag gillar egentligen korrekta tjänstemän och så, men jag har aldrig riktigt varit korrekt själv. Det är nog ett ord som inte...
Var du en liten enfant terrible?
Ja, men det var jag nog. Men jag menar, jag har ju alltid varit vårdat som arkivarie. Jag har naturligtvis älskat mina handlingar. Men jag har mer varit en passionerad arkivarie än en...
Men du har inte gömt
arkivarie.
Saker i arkivet på pin kiv?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har fuskat in saker som inte har med...
Arkiverat saker på 1932 istället för 1928.
Jag tänkte på det. Om man hade varit riktigt megaloman så skulle man faktiskt kunna fuska in sina förfäder i massa arkiv. Och på det viset skapa en berömd, bygga fina alltså.
Men var det inte den här Macpherson, Ossians sånger, den här skånska nationaleposet,
skotska
menar jag såklart, som var helt fejkat, men då byggde på den skotska traditionen.
Precis.
Och var planterat som ett epos.
Egentligen så borde ju det varit mycket, tack så mycket, mycket mer fantastiskt att han själv lyckades skriva detta helt ofantligt fantastiska verk. Men dumt nog, istället för att ta äran själv och att ha skrivit ett fantastiskt epos, så låtsades han ju att han bara hade hittat och översatt det från gälliskan.
Det var som att hitta på Döda havsrullarna.
Skandal liksom. Men jag tror man skulle faktiskt kunna komma ganska långt. Förfalskningar görs ju oftast bara för att kunna sälja dyra saker, liksom som Hitlers dagböcker och sådana saker. Eller konstverk eller liknande. Men man skulle inte alls... Det är ju ingen som undersöker ett papper i ett arkiv. Man ser ju om det är någorlunda, men det finns ju hela tiden gamla 1800-talspapper att tillgå. Skulle någon skriva ett papper där, då skulle man ju tro att det faktiskt stämde. Och så skulle
men
man
skulle
kunna
ha gjort det,
farfars far i vartenda arkiv som vd för det och det företaget.
Som 100 år så var familjen Blom, det var de som styrde Sverige. Wallenbergarna är en parentes i historien. Det var Blom som styrde de riktiga spakarna.
Nej, men det var lite roligt. Man skulle kunna skriva en roman om det åtminstone någon gång.
Det där är ju ett fantastiskt tema.
Mm.
Någon som jobbar på ett arkiv och skapar en helt egen framtid för sin släkt. Någon totalt misslyckad tjänsteman.
En arkivassistent kanske till och med.
Meriten är att man har badat i Fontana di Trevi. Ja, för nu har vi någonting i glasen också.
Ja,
och du äter lyxmenyn och jag äter den lite mer modesta poddmenyn.
Just det. Men
det är klassisk.
Men rätt nummer 4 delar vi. Osttallriken äter vi.
Och även vinet.
Samma vin.
Och här har jag plockat ut en flaska Rully. Och det här är en producent som heter Chef Drouin. Rully ligger i Côte Chalonnais i Rondalen och gör lite lättare eleganta viner. Och just när det gäller osttallrik så har många en förställning att det ska vara en riktigt kraftig flaska. Man tar fram en Amarone och liknande. Och det är väldigt svårt att matcha det med till exempel en getost.
Det var lite dåligt med smör.
Nu kommer det mer smör här till Edvard. Så att jag tar gärna ett lite lättare bourgognevin till en osttallrik när det är flera sorter. För att på så sätt så får man helt enkelt en bättre matchning vid hela paletten.
Ja, men det är väldigt smart. Min standardlösning är ju Madeira. Det är det enda som jag tycker funkar verkligen till alla sorters. Där man annars kanske måste ha både ett rött och ett vitt. Och man har väl många olika varianter. Sötman och russintonen i Madeira är liksom, det krockar egentligen inte med någonting.
Nej, det är en genialisk dryck.
Rätt mycket funkar ju till champagne också, men inte kanske blåmögel, men vitmögel, ostar, vissa hårdostar.
Jag skulle vilja ha en lagrad prestige champagne.
Det ska det vara,
sån
det ska absolut vara.
En riktig dammig kruggel liknande. Får man ju fläska på lite i blomboken.
Det stämmer.
Jo, och vi har fått en fråga kring det här av Malin som vi fick. Våran favoritost.
Ja.
Kan du säga en ost, Edvard?
Jag har ju väldigt, väldigt svårt för allt det där med att välja en enda sak. Men jag skulle säga att när det gäller ost är det kanske ändå snäppet enklare än när det gäller öl eller vin eller kött eller maträtter.
Eller favoriträtt på julbordet.
För att alltså, jag skulle nog ändå säga att Roquefort och Stilton, då är vi åtminstone nere på 2.
Ja, men du vill ha en riktig mögelost.
Och de är ju sjukt, de är ju väldigt olika. Men det är frågan om inte... Ja, det är svårt att välja mellan dem. Provar man dem bredvid varandra brukar Stilton vinna. Men det har att göra med att det där söta, krämiga... När man har fått det söta i munnen, då funkar inte den här krispiga fårtonerna. Så att ibland med provningar blir väldigt orättvis. För det är inte... egentligen är det inte så att det behöver vara den godaste som vinner en provning, utan det kan vara att vissa viner och så slår ut, eller öler slår ut
men
andra.
Men det finns lite slager i rockform.
Ja, men samtidigt, alltså, det är ju, en bra Stilton är ju fantastiskt. Det är ju en bra rockform också, fantastiskt.
Jag måste säga, kom till. Och jag tycker det är perfekt efter maten. Det funkar väldigt bra med kraftigare röda viner. Det funkar bra med Bordeaux. Mm. Det fanns en osthandlare som hette Dr. Casey i Hötorgshallen innan. Mm. Och jag kom dit, jag fick tips när jag var åt på Rolf Kök av en av kockarna. Gå till Hötorgshallen, gå till Dr. Casey. Han har en 60 månaders lagrad comté. Mm. Så jag köpte en stor sån och hade med mig till midsommarfesten. Mm. Och där, alltså det var ju... Himlen öppnade sig, det kom ner små änglar som spelar trumpet och inte ett öga var torrt.
Ja, vad härligt. Jag älskar ju Vinjas grosshandel och ostbutiken på Bergsgatan i Stockholm. För de är ju experter, verkligen. De säljer inte en ost om de hör att jag ska ha en på lördag om den inte är färdigmogen. Ja. Utan de har ju järnkoll på ostan och vet precis. Och de, allt som ofta så... rekommenderar de ju liksom att nej, men ta inte den, ta den istället. Och de är otroligt kunniga. Ja,
vi skulle ju aldrig äta jordgubbar som inte var perfekta.
Nej.
Men ost äter vi när de är helt olagrade och färdiga har fått sin...
Folk äter så mycket omogen ost. Och sen äter folk för kall ost också. Det är min stora käpphäst.
Alltid ta ut den innan middagen börjar.
Ja, det behövs ett par timmar för osten att bli rumstempererad. Eller gör som fransmännen, om du bara har en eller två ostar, så får de ligga framme under en glaskupa. De håller ju det någon vecka. Du kan ju inte ha dem i månader då som du kan ha i kylen, men någon vecka kan de ju åtminstone klara sig.
Vi pratade ju om vår favoritlitteratur lite kort i förra avsnittet i det. Och vi kommer ju komma tillbaka till den där. Vi har ju börjat skrapat på ytan. Men vi nämnde Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat, som är skrivet i slutet av 1800-talet. Och där finns det ett kapitel som handlar just om en man som köper en väldigt mogen ost. Och hur droskan till stationen börjar skena när hästarna får in det här osten. Och hur han kommer till tåget och sätter sig på en kupé för sig själv. Och den sista som lämnar kupén, det är en begravningsentreprenör som muttrar någonting om barnlik och går ut. Och han kommer hem till sin fru, så flyttar hon och barnen ut. Men då är den vällagrad.
Då är den vällagrad.
Ja, medan vi sitter här och avnjuter osten, så har vi fått en fråga från av Göran.
Jag fick en nubbe faktiskt här.
Ja, med Ulla Winblads egen bland.
Ja, det var väldigt trevligt. Det var ett bord en bit bort som tyckte att vi skulle få varsin, att vi såg lite nyktra och bleka ut, helt enkelt.
Ja, det måste åtgärdas. Men då har vi från Göran här, bastuklubben Gäddan, dryckesförslag till just gäddkenelle som vi har pratat om. Och det där är, jag tycker det är Chardonnay som gäller, och jag tycker man ska hålla sig i Bourgogne-trakten. Det finns en otroligt prisvärd bit Bourgogne som heter La Roche, jag ska bara tänka, den heter Barrique Reserve Chardonnay, ligger på strax under, eller över hundringen. Och då har man lite ekfatstoner också. Om man till exempel vill bränna av lite grann och få lite yta på gäddkrinellerna, vill man hålla dem väldigt strikta, så hade jag valt en Oliver Lefrève. Han är en av Bourgognes absoluta topproducenter, och han har en, och vad heter den, Chaliot, något liknande heter det. Men sök på domän, eller vad säger jag, på Oliver Flavier på Systembolaget, och så har han ett vin under 200 kronor. 199 kostar det. Ett av de största fynden på Systembolagen. Han blandar in Merceau, han blandar in alltså topplägen, men den har ingen beteckning för att han har från flera olika små regioner. Och det här är helt gudomligt. Det är storslagen vit Bourgogne för 200 kronor. Kan inte bli mer prisvärt.
Det måste jag pröva.
Ja, är det...
Jag är en sån här som gärna försöker komma, tycker man ska kunna hitta ett ölförslag också till de flesta rätter. Men just gäddkvinneller känns väldigt mycket vitt vin. Ja. Men skulle kunna gå kanske med en trappist, skulle jag kunna tänka mig. En sån här lite, alltså alkoholstarkare, lite knäckig belgisk klosteröl. Ja. Någon som är lite där åt typ en Rochefort till exempel.
Skulle kunna gå med Weissbier?
Ja, Weissbier säger de att går till allt. Ja. Det är lite som champagne och Riesling, att det är väldigt lätt kombinerat. Men det blir inte riktigt, alltså det vita vinet gifter sig med kvinnellerna och såsen på ett sätt som jag tror är svårt att riktigt...
En Kellerbier
skulle också fungera.
Ja, det funkar ju också till allt.
Men det är lite, Kelly blir det nästan...
Det fungerar mer, ju till
mer
allt.
Till, ja, det funkar till allt
men,
också.
Man blir aldrig arg på Kelly. Kelly blir.
Nej, det blir man inte. Jag blir väldigt sällan arg på någonting jag har i glaset, om jag ska vara ärlig.
Inte när du har poddlurarna på.
Om det inte kommer från en sån här läskig box.
Sen fick vi en fråga från Joakim här om ankfett. Att vi har pratat mycket talg. Och det är så fantastiskt i det är helt underbart i potatisgratäng och
steka bacon.
Och där har vi en ankfettsexpert med oss.
Ja.
Och det är ju Henrik, våran ljudtekniker.
Mm. Ja, jag vet inte, han pratade om burgaren där och det är väl egentligen där som jag har fördjupat mig in absurdum hur man ska nå den absolut bästa burgaren. Och självklart så byttes ju då taljen ut mot ankfett. Och det gör faktiskt väldigt mycket. Det blir oerhört gott om man får i den här fågelfettet som då anses också vara det absolut bästa fettet. Mm. Men talg är alltid väldigt viktigt om man bara en vanlig burgare. Då måste man alltid få upp den till 25% fetthet ungefär. För att
man använder en högrev som ligger lägre i fetthalt.
Den ska få gärna vara, men jag tror inte, alltså man får sällan tag i en högrev som har så mycket fett som 25%, utan du får nog tillsätta lite grann. Plus att man gärna vill ha någonting som har lite högre bindväv i sig också i burgaren. Då blir det i sådana fall oxbringa som man kan ha i lite grann.
Men
så
fungerar det med ankfett i burgare?
Det gör det. Och det blir väldigt, väldigt gott. Men den flyr lite snabbare än talget gör, så att den försvinner ur burgaren. Så att burgare, det är många som står och grillar sina burgare, men det är rätt meningslöst att göra det egentligen, för att du får sån fettflykt från det med en gång då. Utan man vill gärna att den ska ligga i det där fettet och gotta till sig också.
Och ska man pensla det sista man gör också?
Det kan du egentligen göra med allting du grillar, att du avslutar med en pensling. För många står ju där och marinerar och håller på från början, men jag tycker att har du en marinad då penslar du den längs vägen, och har du en glaze eller en barbecuesås så har du på det precis när det börjar bli klart, sista minuterna, så har du det perfekt. För annars så är det saker som brinner och ger cancerogena små ämnen, och det vill man inte ha med sig.
Nej, intressant. Jag är också väldigt förtjust i ank- och gåsflat. Man kan väl säga, om det inte har framkommit i podden, är det för att det var lite grann min första kärlek vad det gällde fetter, alltså animaliska fetter, när man insåg att allt var inte bara smör och oljor, utan det fanns alla de här intressanta. Det allra första kanske var lard.
Ja.
Och det, vad är det? Det är ister, va? Eller?
Ja, det är grisfettet.
Och det har de ju i engelska småkakor. Det är egentligen nästan alla engelska kakor, om de inte innehåller talg, så innehåller de lard. Men alltså istället för smör, man byter ut hälften av smöret. Och det är ju väldigt häftiga smaker, det här animaliska toner.
Jag lyssnade på P1-meny här för några dagar sedan. Och då var det en reporter som satt ner och drack afternoon tea. Och då hade de bakat en någon kirsleran liknande, alltså en paj till. Och han tyckte den här var helt fantastisk. Reporten undrar vad knepet var. Och det var ju ister. Och han var ju då vegetarian. Den hur man nu kan vara på P1-meny och vara vegetarian.
Det är märkligt. Då ska man göra som den här skådespelaren som spelar kypan i min popvideo Nu lagar vi julen.
Ja.
Han var vegetarian, men undantaget var i tjänsten när han var skådespelare. Då kunde han äta på scenen eller framför kameran, för att han tyckte inte det var seriöst att liksom säga nej till massa roller. För att han inte kunde äta kött. Så han var
pragmatisk.
Privat åt han aldrig någonsin. Men han sitter och trycker i sig julmat i den där videon. Sen svalde han kanske inte jättemycket, men något slank ner. Men jag skulle säga ankfett. Alltså det, min första kokbok, Allting gott och alldeles för mycket. Där hittar man ju ankflott på var och varannan sida. Om man vill se min stora kärlek till den och allt man kan göra med det. Det är ju, jag menar, fritera pommes frites självklart. Ja. Men
det räcker bara att köpa en hink med ankflott.
Ja.
Och sen så köra klyftpotatis och konfitera långsamt i ugnen.
Och varje gång man har stekt en gås så får man ju faktiskt en liter ankflott som man kan använda själv. Den ska man ju ta vara på också. Eller stekt en anka.
Liksom. Köper man konfiterad anka på konservburk så ligger de i ankfett. Så där får också. Man ju också flera deciliter.
Och nej, men steka lök, köttbullar, det finns grönsaker. Grönsaksrätter vinner ju enormt mycket på att man inte bara har olja, utan man kör i ankfett och gåsflott.
Så vad sker med ankfett?
Ja, man kan ösa det över och smälta verkligen, och det ger ju så mycket smaker. Det där tycker jag många borde tänka på. Jag har några vänner som gav ut en kokbok som var köttälskarens nästan vegetariska kokbok nyligen. Mats och Eva Hildén, när jag fick skriva förordet. Och inte för att jag förespråkar att man ska gå ner på köttmängden, men jag tycker ändå om man vill det av för man anser att det är nödvändigt för klimatet och man inte vill avstå från att köra bil eller köpa kläder eller något annat man kan göra. Men om man vill just prompa ner på köttet, då tycker jag det är en mycket smartare idé att man gör grönsaksrätter och så använder man just lite ankfloss, lite hackat bacon, lite så att man använder lite fisksås. Så att
man kryddar upp det.
Man kryddar upp det med animaliska. Men för det ger ju så mycket. Ja. Det var därför det var jobbigt när vi hade en vegetarianboende ett helt år hemma som au pair förra året, som en underbar person i övrigt, och jag försökte ju laga mat åt henne hela tiden, men det gjorde att grönsaksrätterna blev ju inte lika goda. Ja. Det är som att göra liksom långkål utan skinkspa. Det är inte samma sak.
Ja, du vet man ju hur långkål utan skinkspa smakar.
Det där stänket av det animaliska behöver man nästan allt.
Vi har en till fråga. Vi hade ett tema på den här podden egentligen som vi sparar till något annat tillfälle. Det kommer bli en del frågor här istället.
Ja,
som vi har
det
fått
blir av. Inte jag som läste in allting om Bäck. Men du menar att det får vi ta en annan gång på Djurgården?
Ja,
vi får återvända till Djurgården och så får vi tala om Bäckholmen och Bäckets historia.
Och fartygshistorien där också, den kulturhistoriska fartygshistorien.
Den kan du prata om. Jag kan tala om Kär och Bäck.
Och jag pratar
ett föredrag om... Gotland, Visby köpmannagille tidigt som grundades på vad är det nu, 1500-talet väl, hade stort jubileum här nere i Visby tidigare i år, och då läste jag in mig på allting som fanns och läste in om Kära.
Ja, så att,
nu är jag inför det här och läste in allting som finns att veta om Bäck.
Men det roliga är att de har spelat in ett Bäckavsnitt ute på Bäckholmen.
Oh.
De hittar ett lik i en av torrdockorna i Bäckfilmen.
Okay, det är lite
kul. Bäckholmen, vad kul va? Jo, vi har en fråga.
Du har bott i Göteborg,
ja. Ja, det har jag. Det vet alla trogna lyssnare. Jag försöker hålla igen, men efter några glas är det svårt.
Det är svårt.
Vi har en otroligt relevant fråga här. Och det är från David Stålnacke, som har inhandlat en smoking, och den bär han ju då på nyår och vid enstaka fester. Men hur ska man göra för att få bära smokingen oftare?
Jag har den alltid på operapremiärer, för det, man kan inte idag i Sverige dyka upp i frack på Stockholmsoperan, för då skulle man, tyvärr, historiskt var det helt korrekt, men tyvärr skulle man känna sig utklädd idag. Folk skulle mer eller mindre skratta. Det är liksom orkestern och dirigenten som har frack.
De tror att jag har smitit, att andra violinisten har smitit.
Ja, precis. Alltså, du var inte med i den här, hade du bara... Var det bara i första delen av akten som cymbalen skulle vara med? Eller sånt kommer de att fråga. Men smoking däremot tycker jag funkar jättebra på operan.
Det är det snyggaste plagget en man kan bära.
Ja, det är fracken.
Nej, smokingen.
Fracken är snyggare.
Har vi fem saker som skiljer oss åt?
Frack är ju liksom, den framhäver ju gentlemannen och dess mage på ett helt fantastiskt sätt. Men den smokingen är ju mer för den unge slänka gentlemannen, så är ju fracken mer för den något äldre volymiösare gentlemannen, kan man
den
säga.
Den är mer förlåtande.
Ja, till och med tvärtom. Ja. Den är inte förlåtande mot en mager kropp.
Nej.
Man hade ju lösmage i frack förr i tiden. När man var en lite enklare person som hade dåligt med föda och var mager och skämdes för det. Och den hänger ju dåligt. Det bygger ju på att det här vita bröstet ska stå ut. Så då satte man faktiskt i lösmage under en sorts kudde som såldes.
Det går att lösa med botox idag.
Det går att lösa med botox, men jag tror inte folk är så intresserade.
Ankfett och botox.
Men operapremiärer tycker jag är perfekt för smoking. Sen kan man ju absolut ha... Jag tycker det är väldigt trevligt med middagar, smokingmiddagar i hemmet.
Otroligt trevliga.
Man bjuder hem kamrater och
öppna
och
med sätter. En stadig draja. Ja.
Och håller lite högre liksom klass på det hela. Då
men folk sträcker
allting
på sig i smoking.
Jo, men de gör ju det, och det blir lite högtidligare allting. Då bygger det ju på just etikettmässigt. Om man kräver någonting av gästerna måste man alltid själv bjuda till mer. Ja. Så en smokingmiddag kräver ju att det är en bättre middag, bättre viner, bättre mat, någon rätt ytterligare, snyggare, silver och
men blankare. Man kan starta
bättre
klubbar, man kan starta herrklubb, blandad klubb, damklubbar, allt
populärt.
Möjligt.
Det är populärt. Herrklubbar har ju gärna smoking. Ordnarna har ju alltid frack, men just det här lite mer när ett kompisäng startar en herrklubb är ju väldigt ofta smoking.
Sen så, jag har ju berättat i ett tidigare avsnitt hur vi hade smoking mitt i Amazonas i ingenstans när vi hade åkt en hel dag med flyg och buss och indiankanoter på till kolumbianska gränsen, och min smoking möglade i 100% luftfuktighet. En smoking kan man resa med.
Det kan man göra. Sen tycker jag också cocktailbarer kan ju faktiskt funka. Att man att man kan ju sitta i en cocktailbar i smoking. Det
Grand Hotel, Cartierbaren.
Ja, eller Operabaren. Bägge de funkar ju jättebra i smoking. Det är inget konstigt alls. Där har man ju suttit med frack massa gånger också. Men då är det ju uppenbart att man kommer från en annan tillställning. Men smoking kan man faktiskt klä i sig om man bara ska ut några vänner och ha en elegant cocktailkväll på något bättre cocktailbar.
Mer smoking.
Mm.
För min del så har det varit mycket smokingbröllop de sista åren.
Det är jag lite tveksam till. För jag tycker smokingen är
sex saker ett, som vi har.
Är ett dekadant plagg. Det är just ett cocktailplagg. Det är ett festplagg. Så det känns, på middagen funkar det. Men det funkar inte i kyrkan, tycker jag. Att gifta sig i smoking skulle vara lite konstigt.
Men mannen får ju ha en jackett på sig.
Ja, men lite konstigt.
Gästerna kan
men
ha det, men brudgummen kan inte bära smoking.
Det är väl det att Redding Goten eller Bonjouren idag är helt försvunnen. Ja. Och då tycker folk att där fracken känns för högtidlig och kostymen känns inte nog högtidlig, så tycker de att allt i smoking är perfekt emellan. Men jag skulle säga att smoking är inget kyrkplagg riktigt, det är mer ett barplagg.
Ja, men det kan jag hålla med.
Fracken sitter man ju med i akademier, och fracken kan man ligga på knä och bli dubbad till riddare i, och liksom det är en mer sån här...
Det sker ju ganska ofta också att man är...
Ja, men jag har det.
Jag har en egen parfym och du har blivit dubbad till riddare.
Alla våra intressen är där.
Ja, det har vi. Vi håller på att avsluta vår osttallrik och har fått en fråga från Edvin som har byggt en hembränningsapparat.
Mm.
Vilket man inte får.
Nej, det får man inte ens. Man får inte ens bygga den här ens om man säger att det är för bara tekniskt intresse. Man får ju ut böcker hur man bränner sprit som anses bara vara kunskapsupplysning. Man får inte brygga apparater.
Och han har lite problem med sina mäskrecept.
Nej, men oj då.
Vad tråkigt att höra.
Ja, men det är tråkigt. Jag tycker det är väldigt viktigt att man skulle kunna ha en specialpodd där man bara försöker kalla in lite bra kemister och försöker hjälpa folk med sin hembränning. För det tycker jag att näst efter spritsmugglingen är kanske något av det finaste och mest ädla man kan ägna sig åt.
Ja. Och min far, han var ju hans första arbete som nyexaminerad läkare var ju som distriktsläkare i Pajala i början på 70-talet. Och då var det ju, sa de det, att det tar 10 år att lära sig sin hembränningsapparat.
Oj, det är lite roligt. Jag har precis skrivit förordet till Mattias Svenssons nya bok. Han är ju en lyssnare. Jag ska få bara ta en liten hörna där. Jag är egentligen nästan helt klar. Men...
Ja, smöret höll på att försvinna, men Edvard lyckas fånga.
Nu är jag klar. Perfekt, tack. Mm. Jag hade suttit in på den där hörnan, men var något typ.
Men om det hade varit så att jag hade gjort hembränt i yngre ålder. Så, men på den tiden så använde vi använde potatis och turbogäst. Sån här som vi köpt, eller som rent hypotetiskt jag skulle ha köpt i en sån här essensbutik. Och
just det.
Jag hade en vän som hade en studentlägenhet som var några år äldre än mig och var chalmerist.
Mm.
Han var en liten renässansmänniska. Han var som en hobbit, en antihjälte som inte hade utseendet eller kroppshyddan för sig. Men allt annat var en 100-procentig själ. Tyvärr har han gått bort i cancer. Otrolig förlust. Och intellektuell, läste, musiker, konstintresserad och väldigt duktig på hembränning.
Jag hade också en god vän som brände hemma. Och han använde, han var väldigt skicklig. Han använde ju socker och turbogäst och fick upp det till höga procent. Och sen hade han en sån här foa-brännare och då blir det ju ingenting kvar. Så det beror ju på vilket metod man har.
Ja, man får inte ta det första eller det sista som kommer ut maskinen.
Nej.
Utan det där måste man hälla ut.
Mm.
Och sen så är det här som kommer i mitten. Ja. Och sen så hade vi ett rör, eller rent hypotetiskt, ett 2 meters rör som vi satte i en trappa.
Ja.
Och med aktivt kol.
Ja, just det
som vi körde.
Det.
Och då började man hälla i varmt vatten.
Ja.
Och så kände man på röret när varmvattnet hade gått igenom
just
hela vägen.
Just det,
och då kunde man hälla på spriten. Och så körde vi igenom och det blev väldigt rent och gott.
Ja, men det finns ju 2 metoder kan man säga. Antingen väljer man en, som sagt, foa-brännare, då behöver du inte tänka alls. Då behöver du inte ens tänka på svansen och nosen eller vad det heter. Utan den har ett motvikt, så det går inte att få ut någonting som inte är ren sprit ur den, vad du än gör. Och eller också det andra du kan jobba med, och det är då mäsken blir viktig, det är om du istället jobbar med en gammaldags panna.
Just det.
Typ en viskupanna liksom, eller en grappapanna. Av olika slag. Och då vill du ju ha med en massa finkel. Och då är det ju intressant. Det är ju då du gör calvados på jästa äpplen. Då gör du ju mäsken på äpplen. eller du gör mäsken på säd.
Man bränner runt 68 grader då, en lägre temperatur. Whisky,
man kan bränna röven, man kan bränna, jag testade faktiskt en gång och brände hemgjord kir som var helt odrickbar, och då fick man en sorts kirschwasser liknande dryck. Problemet med det här är att den är inte god första åren, den behöver ju ligga några år, så att man får inte ha bråttom då.
Det hade man på den tiden.
Men sen skulle jag nämna, du kom in där på att Norrland, att det är mycket hembränning i Norrland, och jag har precis läst Mattias Svenssons nya bok, han är ju en av våra lyssnare, den kände liberalen, han kommer om snart, om några veckor tror jag, ut med en ny bok på Timbros förlag. Som handlar om den svenska alkoholpolitikens historia och alla dess misslyckanden och olika från alla förbuden från sent 1800-tal fram, och sen hur man har lättat på nästan alla förbuden från 55 och framåt, och att det inte har fört med sig, alltså att ingenting påverkade, det var ingen som helst, man kan säga summan är alla de här konstiga lagarna man hade gjorde ingenting för att minska alkoholproblemen, och att ta bort dem gjorde ingenting för att förvärra alkoholproblemen, utan det var bara väldigt, väldigt besvärligt väldigt många år med väldigt mycket konstiga lagar.
Ja, men och den drogproblematiken vi har i Sverige idag, om man kokar sprit för eget bruk så har jag väldigt svårt att se den kriminella handlingen i det.
För det kan inte bli farligt, det som är farligt är ju när folk får träsprit eller industrisprit av olika slag.
Det finns en finsk historia där när några A-lagare får en flaska med träsprit och inser vad det är för någonting. Men vi kan ju ge det till Pentti, han är ju redan blind.
Har man varit i sig träsprit så lär enda boten var hälla i sig mer etanol, mer vanlig sprit. Och det hade en god vän till mig som är lite hypokondrisk lärt sig. Och så blev man bjuden på hembränt någon gång och fick för sig att det nog var träsprit. Och var tvungen att hälla i sig en hel flaska renat. Och blev istället väldigt sjuk av det. Men i alla fall det han berättade då i den här boken jag tänkte komma till. Det här troliga skillnaden mellan Norrland och Skåne. För i Skåne köpte aldrig politikerna den restriktiva. De fortsatte att ge många utskänkningstillstånd. De fortsatte att behandla att ha mycket liberalare alkoholpolitik i det övre landet. Eftersom det nästan det mesta sköttes kommunalt och regionalt. Norrland däremot var i princip helt torrlagt.
Det var ju lästadianskt.
Hela Lappland var i totalt alkoholförbud. Där hade vi precis som i USA ett alkoholförbud. För det ansågs att samerna inte kunde hantera. För de var ju ursprungsbefolkning och därför kunde de inte hantera alkohol. Det är otroligt
rasbiologiskt.
Ja, precis. Men hela Norrland. Motbok i övrigt fick man väl vid, var det 21 eller 25. Men i Norrland så fortsatte de att låta dem som var 24 när de införde systemet. Fick bara, även när de blev 30 fick de aldrig någon motbok. De gav inte några nya motböcker utan hade en avsikt att helt ta bort motboken.
De motarbetade dem.
Ja, i alkoholförsäljningen. Men det där är roligt att i Norrland, efter den här extremt restriktiva alkoholpolitiken, så fick det norrlänningarna att dricka mindre i totalkonsumtion.
Men
istället mer. De som drack, drack mer, och vid de tillfällena när man drack, drack man mer. Så Skåne hade en större totalkonsumtion, men då dricker istället nästan alla lite hela tiden. Men
kontinentala Norrland, sättet att dricka.
Ja, i Norrland dricker få personer sällan, och då super de av helvete. Ja. Och det är det som, så att man kan se hur de här två kulturerna skapats.
Och då dricker man mot man.
Precis.
Man dricker inte med varandra.
Lite finns det ju redan från början. Jag menar den danska kulturen i Skåne och så. Men du kan också se att den här, det har förstärkts kraftigt av vilka lagar man har haft. Och det är jätteintressant. Jag rekommenderar den boken verkligen. Så roligt ska vi inte ha det, heter boken av Mattias Svensson.
Nej.
Med ett förord av Edvard. Ja.
För alkohol finns ju, och man, staten får in en bra slant på det, men man får inte ha roligt.
Nej, det får man inte. Det var det som faktiskt var det viktigaste. Väldigt mycket. Nu talar vi fram till 55 ungefär, eller 50-talets början. Sen kom det in några vettiga politiker som faktiskt kom fram till att insåg att lagarna ju handlade mer om att folk inte skulle vara glada än att de... Mm. För det handlade mycket om att överheten var rädda för... De var rädda för det här bacchanala, när folk började bli glada och vilda och skratta på krogen. Det var det de tyckte var läskigt. Om de satt och drack hemma och inte var, tack så mycket, och gjorde det tyst och försiktigt, då var det inte alls lika läskigt som när folk
och det var ju så, vi ska ha ett helt Sara-restaurangerna
avsnitt.
Men just de här, man delar in restauranger i olika klasser. Och i de lägre klasserna var det mycket mer restriktioner än i de finkrogarna där.
Tredjeklassrestaurangen hade ju till och med speciella stolar som skulle vara så obekväma att man inte klara av att sitta längre än en kort tid.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Men nu ska vi gå på frågorna.
Ja,
mest vad vi talade om.
Ja,
och det var väl färdigbesvarat nästan.
Ja, men det går inte att misslyckas med aktivt kol.
Köp nya hembränningsboken, där har du ju allting om det bara är det du vill ha. Men vill du istället göra riktigt kul grejer, då handlar det om att gå och plocka färska körsbär och flaskfärska äpplen och mirabellen och plommon och päron. Och då kan du ju göra alla de här fantastiska fruktbrännvinerna. Och då kommer du få jobba ett liv för att få det bra. Ja, men
vet du vad man kan göra? Nej. Ni kan ju inte rekommendera det här. Det här är bara en ren faktaupplysning. På Banggoods och Wish och de här AliExpress säljs det väldigt avancerade apparater.
Ja, det gör jag. Det är sant. Om någon anledning får jag alltid reklam just för hembränningsapparater genom den där...
Internet är läskigt. Ja, internet känner dig. Internet vet vem du är.
Ja, det verkar inte bättre.
Vi har en fråga som jag har tänkt att besvara en längre tid som vi kan fortsätta med här. Och det är på det här temat. Och vi är vid Dalälven vid faktiskt Limes Norrlandicus går ju vid Dalälven. Det är ju den södra delen av Norrland.
Just det.
Men innan vi besvarar den så ska vi ta och äta våran dessert. Och vad har du fått in, Edvard?
Ja, jag har fått en chokladmos med grädde. Nu glömde jag säga till att jag är diabetiker, så jag borde inte haft någon. Men jag får smaka lite grann när jag ändå har kommit på beställt den i menyn.
Ja, och drycken här som jag satt till är ju nästan möjlig till en chokladmousse och sätta en dryck till. Så att jag har valt Zapaca som är en fantastisk rom, och så får man sitta och suga på den lite grann efteråt till kaffen och så vidare. Och jag har en punschparfum med hjortrom och till det så har jag valt en punch.
Trevligt. Ja. Så denna lilla klick med väldigt mörk chokladmousse fick fast gå ner, för det är ju faktiskt fast lag nu. Ja. Jag vill spela in där, inte när det sänds. Nu, då är det ju faktiskt karnevalstid. Stor karneval i Tyskland och södra USA och Latinamerika och över hela den katolska världen.
Ja, och så vi har fått en fråga här ikväll kring det här hur man förbereder sig för fastan av Torbjörn Eriksson. Vi blir tvungna att ta den nästa år.
Vi tar den till nästa fastlag och berättar om alla läckerheter, semlans historia och renblodplättarna och man ska äta och lyssnade.
Och vi har ett avsnitt om kannibal om man går tillbaka något år.
Det har vi också.
Eller
vi.
Två,
så Torbjörn kan börja lyssna på det gamla avsnittet och sen får han lyssna igen nästa fasta. För nu är det ju redan för sent.
Ja, och jag säger som i Djungelboken, an elephant never forgets.
Nej.
Så det här kommer vi ihåg om ett år. Eller
så är det. Och det är ju det vi har min hustru som redaktör till, Gunilla Kinnblom, som gör ett fantastiskt jobb med att hålla ordning på alla lyssnarfrågor och presentationer och vårt uttal och
allt.
Ja,
och vi är tillbaka i Norrland, spriten Limes Norrlandicus som går längs med Dalälven. Hej Mats Edvard, först och främst måste jag tacka för en fantastisk podd. Den är både lärorik och en fröjd att lyssna på. Den lyser verkligen upp dagarna i vintermörkret. Nu till min fråga. Jag har införskaffat med ett hörnvitrinskåp från 1900-talets första hälft som tidigare fungerat som vapenskåp. Det låter ju vackert.
Ja, det är väl en kul idé. Då kan man låsa den när ungarna blir stora också.
Exakt. Då nutida regler inte godkänner denna förvaring utan tvingar mig att förvara mina bössor i en betydligt fulare stålåda, så är tanken att detta ska tjänstgöra som ett dryckeskåp. Därför undrar jag vad ni anser. vara det man absolut inte får vara utan det sådant och vad ni själva alltid försöker ha hemma i dryckesväg. Utöver det vill jag också skicka en hälsning till Mats då det inte undgått att se det faktum att vi tog dela fiskevatten på Dalälven, Färnebo fjärde. Jag vill inte berätta om det här egentligen.
Otroligt.
Får klippa bort det.
Jag ser
det. Det är fantastiskt fiskevatten där jag har mitt älskade hus som jag håller på att renovera från 1800-tal. Det var förstört med 80-tals renovering. Jag återställer det med alla gamla tekniker på i 5 år och jag har 10 kvar. Skitfiske på det, hoppas att vi ses på sjön. Tack återigen för den underbara lyssningen. Fridens Liljor, Buster Jonsson. Och jag undrar vad hans gädd- och gösrekord är i Färnebo fjärden. Och gärna dit runt midsommar när det är som mest mygg och kom aldrig tillbaka så att vi kan behålla det här underbara vattnet för oss själva. Ja, i ett barskåp, det här kommer att bli intressant. Batterisprit.
Alltså det stora frågan skulle jag säga, vad ska han ha barskåpet till?
Ja, men det finns en grundmatta, tycker jag.
Alltså den stora frågan skulle jag ändå säga, är det en cocktailbar eller är det en aveckbar? Eller är det både och? För alltså, när det gäller, om man vill göra cocktails, då är det ju ganska lätt att slå man upp en sån här klassisk cocktailbok från 80-talet. Och så har de ju alltid en lista på, det är de 10-12 vanliga grundspriterna och sen ett 10-tal likörer. Och sen när man är egentligen hemma, då kan man skaka ihop ett 1000-tal drinkar nästan, om man dessutom har de vanliga groggvirket till.
Men om vi ska dra lite sorter så här, det jag säger batterispriten, det är ju vodka, gin, ljusrom, tequila och en whisky. Det är standard i alla barer och finns...
Då håller vi bourbon egentligen när man skakar...
Ja, drinkar och så. Och det här finns då i ett batteri som ligger i en... Ett rack längs med bardisken som varje bartender har som sin station. Och sen bakom så har man oftast fler flaskor.
Och jag skulle säga direkt mörkrom. För jag tillhör de här som tycker att ljusrom är en rätt meningslös sak. Jag tycker egentligen alla klassiska romdrinkar.
Men en caprinja till exempel. Eller
Akekahacha. Men till exempel en pina colada tycker jag mycket godare med mörkrom än med ljusrom.
Okej, en ljusrom med mörkrom.
Ja, så jag skulle gärna ha en mörkrom också.
Och Dark and Stormy som är en favoritdrink med mörk rom, lime, is och ginger beer som är god både på vintern och sommaren.
Sen behöver du ju liksom som sagt likörerna och då är det ju så här, vad är det? Peter Harrison, eller vad är det? Peter Herring.
Nu börjar du gå in på Singapore Sling
ja,
och
sådana här.
Peter Herring.
Och så behöver du... Crème de menthe, annars kan du inte göra en mitt jule.
Det här är ju en luftficka från den svunnen tiden.
Nej, men vadå, du talar inte klassiska drinkar.
Alexander och gröna hissen.
Quantroa måste man ha, för annars kan man inte
göra starkt. Agostura bitter tycker jag.
Agostura bitter är jätteviktigt.
Du kunde göra en pisco sour och whisky sour. Benediktin
för gröna hissen just.
Isbjörn.
Punch naturligtvis och arrak. Men sen behöver du, vad heter den här vita körsbärslikören från... Kroatien.
Ja, du tänker maraschino.
Maraschino, den är det maraschino eller maraschino? Maraschino, va?
Gunilla kommer. Vi kommer få banning.
Vi tar en maraschino, maraschino.
Maraschino, maraschino.
Den är ju jätteviktig också för många klassiska drinkar. Så det är rätt mycket likör. Man behöver apricot brandy.
jag har inte en enda likör hemma.
Nej, men då kan du inte göra cocktails.
Ja. Nej, men jag gör ju inte de här gamla cocktailsarna.
Okay.
Jag är ju mer moderna skapelser.
Jag gillar de klassiska 20-talscocktailsarna som man just har likör i. Men jag tycker ännu bättre faktiskt de... Ännu äldre, alltså 1800-talscocktailsarna när det snarare är...
Ja, men 1800-talet är den gyllene åldern för cocktails.
Då är det snarare arrak och bourbon och...
Men jag skulle gå på en blended whisky som har lite rökighet. En irländsk whisky som är utan rökighet. En bourbon. Då har man täckt upp whiskyn. Och sen är man whisky-nörd så går man på single malt såklart.
Ja, då behöver man ju ha... För aveckor behöver jag ett gäng...
Sen behöver man givetvis en bra konjak.
Ofta behöver man 3-4 whisky om man har gäster som kommer.
En bra konjak.
De är ofta lite så här kinkande whisky-nördarna.
Otroligt förtjust i pastis. Så att för mig är ju en...
Men jag gillar också alla typer egentligen av aperitiffer. Vad heter den? Lili...
Ja. Den här typen...
Ricard, Sös...
Ja, men Nolly Pratt och de här värmoten.
Man måste kunna göra en Dry Martini också, så det är klart man behöver värma.
En Nolly Pratt ska man ha då.
Ja. frangelico behöver man, om man ska kunna göra den här trevliga drinken.
Men det är ingen som använder frangelico längre.
Oh, det är oerhört gott med gräddrinkar.
Och det där är ju mandel, utan det är en nötlikör. Hasselnötslikör.
Sen gillar
jag... Och likör 43 och kaluva är inne på dem också.
För att kunna blanda cocktails. Men om däremot bara ska till glaset, nu får inte jag dricka sött längre. Men jag är ju väldigt förtjust i den här bra, fina munklikören. Naturligtvis riktig grön chartreuse måste man ju ha. Men gärna den lyxigare varianten av den också. Det finns ju lite sådär specialare. Det finns det också, men det finns också en sån här liksom extra lagrat grön chartreuse som är ännu finare.
Men du är inne på sån här Midori.
Men sen tycker jag några till klosterlikörer är kul. Så fort man är ute i Europa, i katolska världen, överhuvudtaget så kryllar det ju av kloster som blandar munklikörer av hög kvalitet. De är ofta ganska billiga, så går pengarna till liksom de stackars munkarna eller till välgörande ändamål. De behöver ofta pengar till verksamheten.
Ja, men
de
man kan inte fylla sitt barskåp i Dalälven för att stödja de stackars munkarna.
Jo, det kan man göra. För man kommer vara ganska lycklig om man sitter där nere vid Dalälven och smuttar på de här gula, gröna och röda och vita från kloster Etal och från de spanska små kloster.
Men vi går in på veckorna. En calvados, en armagnac.
Jag får bara spränga in en sak. Jag har varit två gånger haft äran att få gå på biskopsmiddag hos biskop Anders, alltså kardinal Arborelius, men innan han var kardinal. Och hans barskåp är så rolig, för det blir ju alltid en eftermiddag blir det en kort stund med kaffe och en avec. Och sen är det ganska tidigt uppbrott, precis som alla så här mer seriösa middagar. Men då har hans barskåp består ju av de presenter han har fått.
Ja,
och det är ju
världen.
Från fromma katoliker och hela världen. Så det är liksom så här, 50 olika, eller jag kan inte säga 50, men låt säga 5 eller 7 olika klosterlikörer som gör så udda art som du aldrig har sett smaken till. Och du skulle vilja prova alla, men du kan naturligtvis bara ta ett glas.
Ja, sådär, det just i det sammanhanget.
Men egentligen ville man bara gå med en sked och han är ju inte själv så road av likörer, tror jag. Men hans gäster tycker, men det är intressant, för han får ju inte whisky så ofta, eller gin. Eller,
men gin, jag är väldigt förtjust i gin. Och,
gin är ju väldigt trevligt. Du har ju blivit en otrolig utveckling för ginet. Idag finns det hur mycket fantastiska ginner som helst. Jag var förtjust liksom med allt brittiskt så där när jag var i gymnasieåldern, så tyckte jag gin var häftigt. Men det fanns ju ingenting finare än Bombay Sapphire. Det tyckte man väldigt fantastiskt. Det var det Povel Ramel och greve Jan Wachtmeister drack liksom. Alla andra nöjde sig med så här vanliga beefeaters.
Jo, men man kan ha en standard gin för fyllig GTs. Och sen så viktigt att ha bra tonic. Och Fever Tree går att få tag på nästan överallt nu. Och det är sån skillnad när man går från ful tonic till fin tonic.
Det finns en trevlig skånsk tillverkare som gör bara liksom själva essensen. Som inte, det finns några stycken svenska
tillverkare
som gör
sådana
här små
också.
Som inte har kolsyra och vatten i, utan bara är själva essensen, och för att blanda det med mineralvatten.
Men det har gått inflation i gin.
Ja, det har det gjort. Det börjar bli lite larvigt kanske med allt för mycket olika konstiga saker. Men det är ju trevligt.
Men sen handlar det ju om vad man själv är intresserad av. Är det armagnac, är det irländsk eller skotsk whisky? Så kan man ju bygga på med lite olika sorter där.
Kommer man in på veckorna så är ju calvados oerhört viktigt. Det skulle jag säga. Calvados, odersenever, några bra maltwhisky.
En bra fredagkväll, ett glas rummen genever. En grappa behöver man ju.
Ja, man behöver egentligen både en bra och en dålig grappa.
Ja, en riktig ful grappa som man kan tanka tvåtaktsmopeden från 62, sin Puch Montana med.
När jag bodde i Tyskland, då köpte jag, det var en vin... odlare, det var så uselt vin. Jag hade provat allting och det var så dåligt. Så för en gång skulle jag liksom inte köpa någonting. Men man är ju om artigheten, kan man ju inte låta bli. Jag tänkte bara, jag måste hälla ut det. Men då hade de Trester, det är då den tyska varianten av grappa. Och då tänkte jag, men det är alltså lite sprit kan jag väl alltid ta. Den var ju billigare än lantvinerna. Då köpte jag en flaska. Om det vinet var dåligt så var ju Trestern liksom essensen. Det var ju jävligt nedkokt i koncentration. Och det var så fruktansvärt hemskt. Det smakade så fasansfullt illa. Till slut så kom jag på att jag kunde ju ha det som blåsprit i mina vindrutetorkare under vintern när det plötsligt frös till is.
Ja, men eldslukar vi inte ens vill använda det.
Men grejen var, varje gång då på autobahn när jag använde vindrutetorkarna, då blev det ju en sån, ni vet ju vanlig blåsprit luktar ju lite grann. Men det här blev ju en sån djävulusig stank som höll på. Det var som man höll på att köra av vägen. Hela kupén bara fylldes av den här vanvettes trästersmakdoften.
Vi pratar 92-oktanigt.
Det var en fasansfulla minnen.
Campari behöver man ju.
Campari är viktigt.
Och det är alltid, inte dricka Aperol Spritz. Sluta upp med det där. Drick en Campari med en apelsin. Sester, apelsinskiva i.
Det är gott. Campari tonic är gott också.
Ja. Sen, Campari soda, Campari tonic.
Ja, sen måste man ha Fernet Branca. Sven Stolpes favoritdryck som fick honom att överleva med en halv lunga i 50 år. Liksom. Ja. Det är ju ren medicin.
Och är man inne i det kan man ta en Averna också eller Ramazzotti eller...
Det finns många kul tyska, österrikiska maglikör. Vad heter den här ungerska som har den runda flaskan? Den är ganska trevlig
också. Vilken tänker du på då?
Vad heter den? Rund flaska.
Nej, ingen aning. Vad länge sedan jag var i Budapest.
Ja, sen...
Okej, tre
spritsorter. Ska vi ta någonting man inte behöver ha?
Nej, men flaska pisco tycker jag är trevligt. En pisco sour.
Just det.
Och det ska vi dricka i podden. Det har jag tänkt sedan vi startade 2007. Att vi ska dricka pisco sour. För det är världens mest underskattade drinkar.
Det är trevligt. Bland de lite modernare. En mörk tequila också. Alltså en riktigt bra lagrad tequila. Ja. Kan sitta och smutta i. Och en bra årgångsrom. Barbanco som är vår favoritrom hemma. Vår husrom. Den har ju vi alltid. Det är den vi gör drinkar på hela tiden. Ofta den femstjärniga när vi har varit hit. Men nu får man ju som en trestjärniga.
Men är du en hotshot kille? En Galliano?
Nej, jag hade aldrig hört talas om hotshot. Jag överlevde liksom 80-talet eller 90-talet med det. Utan att ens höra talas om
hotshot. Det är lite grann som att överleva jul utan att höra Last Christmas med Wham.
Jag var på något sån här program med Filip och Fredrik. Nu gammalt när de gick igenom liksom. Som de tyckte då hade de ett helt temaavsnitt bara om precis hotshot. Och jag bara, jag har inte varit road av cocktails i den här perioden. Men det var liksom inte, jag tror inte det var de här mer intressanta cocktail. Då provade jag den i tv-programmet. Men jag tror inte det var de här mest intresserade cocktail-experterna och mixologerna som höll på med hotshot. Det var någonting, jag tror det var på lite sämre ställen faktiskt.
Jag började som bartender i Göteborg Jag började som barnisse på Jackie Dag. Det var mitt första restaurangjobb. Det var en gamla Jackie Dag, inte den här nybyggda trädgården. Och då började vi kvällen med att förhälla brickor som vi staplade med Galliano. Och bara stod och krängde ut hotshot.
Ja, vad märkligt. Jo, det var ju så här att en period var väl Sverige den största Galliano-konsumenten
i världen.
På grund av den här udda drycken som bara dracks där.
Men
däremot, när jag var lite yngre så hängde jag med på trenddrinkarna. Så det här som Jellyshotsen.
Monkey Brain.
Sen kom ju Godisshotsen. B-52. Men jag tyckte Jellyshotsen var roligare. Men sen hade jag... Jag menar, det var inte något man... Sådär på operabaren drack man inte hotshot liksom.
Long Island Iced Tea, det var jättetrendigt.
Det drack jag lite grann i Tyskland.
På 90-talet.
Men det var väl det. Ja, det var redan trendigt på 80-talets slut. Och det är väl det som var skillnaden till Kila Knack. Allting som var trendigt 85-90 drack jag.
Men Flaming Lamborghini och de här riktigt.
Hotshot kom på 90-talets mitt snarare. Eller 90-talets slut kanske. Och då hade jag redan hittat min egen smak och mina intressen och då gick jag liksom och beställde mer historiska drinkar eller drinkar jag själv uppfunnit eller vineröl. Och sen måste man ju ha, om man gillar alltså, aveckskåpet måste man ju ha lite fruktbrännviner tycker jag. Där är vi väldigt dåliga i Sverige på väldigt trevliga aprikosbrännviner och päronbrännviner.
När dricker du dem?
Alltså, de dricker man efter maten eller istället för whisky eller konjak liksom. Men nu, alltså... Jag ska erkänna att min mage är lite svårt att klara veckor nu för tiden. Jag har levt ett lite för hårt liv så jag har slitit ut.
Du har fått din beskärda del.
Lite har jag nog fått min beskärda del. Så jag har svårt att sitta och smutta på en starkt finkelfull. Men jag tycker väldigt mycket om det. Jag sitter och doftar på dem mer idag. Kirschwasser har ju dit också. Kirschwasser
är ju
kulturdryck verkligen.
Det håller jag med om.
Hoppas vi inte har glömt något viktigt så han köper hem allt det här, fyller sitt skåp och så har han sin första middag. Och så kan han inte vara sig liksom...
Laponia hjortronlikören. Den ser man inte länge.
Ja, men det är det jag sa. Kan vi inte säga tre drycker som man inte måste ha?
Alltså man inte måste ha.
Man inte bör ha.
Okej, ägglikör.
Ja, det älskar jag, men det dricker jag bara till påsk och lagar den själv.
Parfeda,
du behöver inte ha den.
Parfedamor.
Parfedamor, den klassiken. Den mönstrar
det. Ja, det är en biol-likör är det.
Den är väldigt konstig, men väldigt klassisk. Lilla flaska.
Ja, det är två. Jag ska tänka på en tredje.
Ja, vad tycker inte jag man behöver ha? Ja, men det är väl ofta på likörfronten.
Vad säger de, Baileys?
Ja, Baileys är ju uppskattad, så det måste man nog ändå ha en flaska.
Jag har ju högprofilerade vänner i restaurangbranschen som älskar Baileys.
Ja, det är ju ganska gott. Det är gott att röra ut med glass liksom.
Ja, och sen krossad is och en Baileys efter maten.
Ett dricksglas liksom. Christer Pettersson gillar ju Baileys liksom. Ja. Det är ju så snällt just om man har suttit.
Var det inte det när han blev släppt från häktningen?
Jo.
Så hade han en Explorer, en flaska Baileys.
Två Explorer och en Baileys. Och sen samma kväll redan så serverade de ju dräpan på Café Opera som var två delar vodka och en del Baileys efter den där bilden när han stod själv.
En riktig Christer Pettersson.
Ja, det vad kan jag tänka mig som inte man inte... Ja, mint, det behöver du inte ha. Det ska du inte ens ha. Det
och inte en sån här lakritslikör. Någon sån här lakritsshot behöver man
inte. Nej, det behöver man verkligen inte ha.
Jag vet, när jag jobbade i bar så hade man något som hette Chock, som var en, eller Gold Strike, som var kardemummalikör med guldflagor i.
Ja, men det, originalet dansk Goldwasser, det måste man ha. Det är ju en kardemummalikör med massa andra örter också. Guld.
Ja, men när ska du dricka den här?
Dansk Goldwasser, det är väl sånt man dricker istället för Riga Balsam eller något.
Ja, Riga Balsam behöver man inte.
Det har jag fullt i skåpet. Det är sånt jag har. Men det ska jag säga, att ofta blir barskåp knäppt. För mitt barskåp är ju liksom bara det som blivit kvar. Varannat år när man är på något konstigt ställe köper man en jätteudda flaska och så köper man saker som går åt. Och med åren så är det bara den här nordkoreanska ormspriten och det är liksom de konstiga Riga balsamerna. Det är liksom saker som känns väldigt gott när man köper de kinesiska så här kryddsprit.
Men jag hade en vän som hade en fest regelbundet som var en slattfest när alla fick ta med sig alla de här flaskorna de inte blev av med.
Det är jättebra.
Och så hade han ett bord av blandtillbehör så att man fick liksom hitta sina egna kombinationer.
Ja, men det är bra. Vi hade faktiskt lite, vi bjöd in alla grannarna när vi flyttade ut från lägenheten och då hade vi inte packat ner spriter ännu, så då stod allting vi tömt om två stora skåpen vi hade med sprit, stod bara på ett jättestort bord och så fick alla förse sig själv under en timme sådär bara mitt på eftermiddagen som den sista.
Jag säger igen, batterispriten och en flaska Angostura Bitter så kommer man långt.
Ja, Angostura Bitter är jätteviktigt. För gin, soda, vatten, Angostura Bitter, då har en pink gin soda och det är kanske den mest geniala liksom,
tursläktaren.
Whisky Sour är en klassiker. Sen behöver du äggvita, ägggula, grädde, mjölk.
Ja, men det är förbrukningsvaror.
Ja, det är det.
Man kan inte ha ett 12-pack med ägg i barskåpet.
Grenadin måste man naturligtvis ha. Okay, det är viktigt.
Grenadin är viktigt. Styggelsen. Vad heter det? Tequila Sunrise med apelsinjuice som man droppar i grenadin.
En riktig rum punch innehåller också grenadin. Men det ska ju vara, helst ska det vara hemlagad granatäppelsaft. Grenadin är ju... Den ska ju inte göras på kemiskt. Den riktiga grenadin är alltså en saft gjord på granatäpplen. Och det är en fantastisk dryck. Men när det är de här lågpris som är gjorda på kemikalier, det är ju inte roligt liksom.
Nej. Ja, vad säger de den här kvällen?
Jag sitter fortfarande i barskåpet, det där vapenskåpet uppe, var det nu var. Det har varit väldigt trevligt här, det har varit väldigt trevliga gäster. Nästan alla kommer fram med böcker, de vill ha sig ner, de tar foton. Folk läser tydligen mina böcker, de lyssnar på min podd. Och det hade jag aldrig kunnat ana, att det fanns massa människor som faktiskt bakom statistiken som faktiskt existerar där och är våra lyssnare. Det blir väldigt trevligt att träffas.
Vi fick en fråga här.
Vi har massa frågor var kvar.
När vi fick en fråga här från Maria, vem är Mats Fryd?
Ja!
Ja, det...
Hon var inte nöjd med den där 17 sekunders som du gav förra gången, utan hon vill höra lite mer. Så ja, var är du född?
Jag är ju född på Mölndals BB utanför Göteborg. Mm. Och min mor var barnmorska där. Och det var hennes kollegor som förlöste mig.
Okej. Men var dina föräldrar riktiga göteborgare eller?
Nej, min mamma kom från Estland som sagt under andra världskriget. Eller hennes föräldrar gjorde det och de är födda. Hon är född i flyktingläger i Sverige. Och jag har just pratat illa om Vanna Tallinn. Så det gör lite ont i mig, men det är inte så gott. Det är väldigt sött. En Estlands nationallikör.
Vad tycker du om Agnes då?
Agnes har jag inte druckit.
Det finns en estnisk sprit som heter Agnes.
Jag har missat helt, men Virvalga har druckit mycket. och Sakun, men nu är det i Estland, det är mängder av mikrobryggerier som alltid. Ja, jag hoppas jag lyckas ducka den här gången också, vem jag är. Ja, vilken fråga här om din bästa comfort food, den tänkte vi ska avsluta med.
Ja, och ostfondue är kanske den bästa av alla comfort food skulle jag säga. Men det finns ju fler, jag kan tycka...
Men det är bröd med varmt med varm ost. Det är en smörgås i princip.
Nej, det är varmvar.
Lite kirschvarser, lite, ja, lite picklad gurka, lite syltlök.
Och massa vin. Mm. Nej, det är väldigt gott. Det tycker jag är väldigt bra comfort food. Även sådana här vissa typ blomkålspuré eller selleripuré eller sånt. Om man har massa smör och grädde, det kan vara ganska komfortartat.
Smält hushållsost i mikrovågsugn. Det kommer aldrig ifrån den.
Nej, jag gör inte. Och själv då?
Comfort food, ja, det var en väldigt bra fråga. Men jag tycker faktiskt göra en kopp med Earl Grey. Riktigt brygga den på riktigt i en kanna. Och sen så göra varma smörgåsar. Då är vi tillbaka till ostfondyn. Ja. I ugnen med en bra skinka. Lite bra italienska tomater. Mm. 2-3 olika sorters ostar. Mm. Kanske lite cayennepeppar på ett stängt tabasco. Och grilla av det i ugnen. Och dricka till Earl Grey te med en skvätt mjölk i.
Det är bra.
Det blir man lycklig av.
Jag har också alltid mjölk i mitt te som engelsmän. Gunilla har en paradrätt som heter franska ägg. Som är ägg i grädde med skinka, kan man säga. Oh. Och massa dijonsenap också. Som går in i ugnen sen igen. Liksom, och så kommer det fram. Och då är så här, äggen så här lite lagom. Lösa i mitten. Och så har grädden liksom blivit tjock studing runt. Och så senapen som ger lite smak. Och skinkan i botten.
Senap är viktigt.
Ja, det är det. Det är ju nödvändigt. Annars skulle det inte alls bli samma sak.
Man måste ha lite lök också på sina varma smörgåsar. Lite rödlök som är mandolintunt skuren.
Mm. Vi hittade en skinka från Fällman nyligen. Som de hade... lite nedsatt på Ica som alla rätter blev jäkligt mycket godare med den där lyxiga rökta lyxskinkan.
Vi har fått en otroligt viktig fråga till podden som vi tar i nästa avsnitt. Är aioli och bianese samma sak? Gå inte igång på den här. Det blir en cliffhanger. Håll i er, vi hörs om en vecka.
Oj, det är svårt att hålla emot. Jag vill svara nu.
Ja. Håll i dig. Vi hörs om en vecka. Tack till Ulla Winblad och tack till alla som kom hit.
Ja, det var jättetrevligt verkligen. Kul att se er allihopa. Och nu får vi dricka upp alla de här slattarna som står här överallt på bordet, tror jag.
Det ska vi göra. Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.